Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Hör så Herrens ord i dagens evangelietext den tredje söndagen i advent. Så lyder Herrens ord enligt evangelisten Lukas i det tredje kapitlet och från den första versen. I kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes landsförste i Galileen, hans bror Filippus i Turien och Trakonitis landet, och Lysanias i Abilene, och när Hannas och Kaifas var överste präster, då kom Guds ord till Zakarias son Johannes i öknen. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: en röst ropar i öknen: bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. Varje dal ska fyllas, alla berg och höjder sänkas, det krokiga ska rätas, ojämna vägar ska jämnas, och alla människor ska se Guds frälsning. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom: huggormsyngel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen, och börja inte säga inom er: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Yxan är redan satt till roten på träden. Varje träd som inte bär god frukt huggs bort och kastas i elden. Folket frågade honom: vad ska vi då göra? Johannes svarade dem: den som har två tunikor ska dela med sig till den som ingen har, och den som har mat ska göra på samma sätt. Även tullindrivare kom för att bli döpta, och de frågade honom: mästare, vad ska vi göra? Han svarade dem: kräv inte mer än vad som är bestämt. Även soldater frågade honom: och vi, vad ska vi göra? Han svarade dem: pressa inte pengar från någon med våld eller lögn, utan nöj er med er lön. Folket gick där i förväntan, och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, Guds ord kom till Johannes i öknen. Och Lukas anger noga när detta skedde. Vem som var kejsare och hur länge han varit kejsare. Vem som regerade i de områden där Johannes och Jesus skulle verka. Också i Gamla testamentet läser vi ofta om när Guds ord kom till profeten. Det står vem som var kung och vilket regeringsår. Och i det här fallet är det ju ännu viktigare, eftersom Johannes han trädde fram för att bereda vägen för Messias. Lukas berättar inte bara om Johannes förkunnelse i öknen, utan det här är ju tiden som är precis innan Kristi framträdande. Precis när profetiorna ska uppfyllas. I kejsar Tiberius 15:e regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes landsförste i Galileen och så vidare. Det skedde i en särskild tid. Precis som vi bekänner i trosbekännelsen: Kristus blev pinad under Pontius Pilatus. Gud har handlat i historien. Även om vi kan veta mycket om Gud genom naturen, så får vi den avgörande uppenbarelsen i historien, i Kristus Jesus. Gud har handlat på särskilda platser och i särskilda tider. Och det är avgörande för oss människor att Guds ord kom till Johannes vid en särskild tid, för att Guds son hade kommit till världen för 2000 år sedan för att frälsa oss. Alla evangelister berättar på något sätt om Johannes framträdande. Markus inleder med det. Han skriver: här börjar evangeliet om Jesus Kristus, Guds son. Och så berättar han genast om hur Johannes framträdde i öknen. För det här Kristi offentliga verksamhet börjar. Och folket, de gick och väntade. De tänkte att Messias kan vara här när som helst. Ja, de väntade och undrade om inte Johannes kunde vara Messias. Både tiden då Johannes framträder och hur Gud verkade genom Johannes budskap gjorde att folket kunde tänka att Johannes, han är frälsaren. Men frälsaren hade ännu inte framträtt. Messias skulle snart komma till Johannes och låta sig döpas av honom. Och så skulle hans verksamhet inför folket börja. Än så länge var det tid för förberedelse så att människor skulle ta emot Messias när han framträdde. Ja, Guds ord kom till Johannes i öknen. Som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord. En röst ropar i öknen. Bana väg för Herren. Gör stigarna raka för honom. Det var vad Johannes skulle göra. Han skulle bana väg för Herren. Redan innan han föddes hade ängeln sagt om honom. Många av Israels barn ska han omvända till Herren deras Gud. Han ska gå före honom i Elias ande och kraft för att vända fädernas hjärtan till barnen och ge dem trotsiga ett rättfärdigt sinne och skaffa åt Herren ett folk som är berett. Och sedan han hade fötts så står det: barnet växte och blev starkare i anden och han levde i ödemarken fram till den dag då han skulle träda fram inför Israel. Nu hade den dagen kommit. Nu skulle han gå före Herren för att skaffa ett folk åt honom som var berett. Han skulle bana vägen för Herren. Ja, budskapet Johannes predikade skulle bana vägen. En röst ropar i öknen. Guds ord kom till Johannes. Han gick ut i hela området runt Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse. Folket skulle ångra sin synd och låta döpa sig till syndernas förlåtelse. Det här är två stora saker. Johannes förkunnar att de alla var syndare och stod under Guds dom. Inte bara de uppenbara syndarna, tjuvarna och andra som uppenbart bröt mot Guds bud. Eller som folket tyckte, tullindrivarna som hade svikit folket och dessutom ofta var ohederliga och tog för mycket betalt. Eller soldaterna som ockuperade landet och ofta utnyttjade sin ställning. Nej, hela folket var syndare. Johannes använde starka ord när folket kommer till honom. Han sa nu till folket som kom ut för att döpas av honom: huggorms yngel, vem har visat er att ni ska fly den kommande vredesdomen? Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen och börja inte säga inom er: vi har Abraham till far. För jag säger er att Gud kan väcka upp barn åt Abraham ur dessa stenar. Han vill rycka bort deras falska förtröstan. De hade ju Abraham till far. Då var de väl utan fara. Ja, så gör människor lätt. Man tänker att av ena eller andra anledningen så kommer Gud inte att döma mig. Men Johannes är tydlig. Gud dömer inte utifrån vem vi har som far eller mor. Eller andra sådana saker. Gud ser på hur vi är. Han ser på våra liv och våra hjärtan. Och när Johannes kallar folket för huggormsyngel så är inte det i jämförelse med andra människor. Vi skulle nog inte uppfatta dem som hemska människor, även om de förstås hade sina brister. Men dessa brister skulle nog många gånger kunna uppfattas som mänskliga, så att vi också kan känna igen oss i dem. Nu är det inte i jämförelse med andra vi ska räcka till, utan det är inför Guds heliga lag. Och folket verkar inte ha insett allvaret i sin situation. Så Johannes talar med tydliga ord om att de står under Guds dom. Redan kung David hade skrivit: Herren blickar ner från himlen över människors barn för att se om det finns någon som förstår, någon som söker Gud. Men alla har avfallit. Alla är fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Sådana är vi av naturen. Vi söker inte Gud, utan Gud behöver söka oss. Och när folken nu kommer ut för att låta döpa sig, så är det inte säkert att de gör det för att de har förstått att de behöver förlåtelsen. När många människor gör någonting, då blir det lätt att andra bara hakar på. De tänker att det här är nog någonting bra, men de har inte tagit saken till hjärtat. De kommer inte ut för att de vet att de har synder de behöver förlåtelse för. Johannes påminner dem om varför han döper. Han döper syndare. Det är inte för att man är god som man ska döpa sig, utan för att man inte är och inte har varit god. Det är för att ta emot förlåtelsen. När man talar med enskilda kristna, då är det ofta lätt att se att vi har inte varit goda. Och man kan undra, gäller förlåtelsen mig? Det kan vara lätt att hitta saker i en själv som gör att just jag passar inte för förlåtelsen. Jag har ju gjort både det ena och det andra mot bättre vetande. Jag har fallit gång på gång. Då kanske jag inte behöver påminnas om att jag är ett huggormsyngel. För det vet jag. Jag behöver få veta att Jesus har kommit för syndare. Och som Luther säger, för riktiga syndare. Inte bara för små synder, för enstaka synder. Jesus kom för oss som är födda syndare. Där synden har smittat hela vår varelse. Om du känner igen dig att du är en syndare, då är Jesus din frälsare. Då är dopet för dig. Det ger syndernas förlåtelse för vad du har gjort. Och också alla kommande synder. Och det täcker dig här och nu. Det ikläder Kristus, står det. Folket i allmänhet behövde den kraftiga varningen. Men de som redan förstod att de var syndare tog emot Johannes ord. Jesus säger senare till de som trodde sig vara säkra och tog avstånd från honom: Jag säger er sanningen. Tullindrivare och prostituerade ska gå före er in i Guds rike. Johannes kom till er på rättfärdighetens väg och ni trodde inte på honom. Men tullindrivarna och de prostituerade trodde på honom. Och trots att ni såg det, ångrade ni er inte än senare och trodde på honom. Johannes varnar folket idag. Yxan är redan satt till roten på träden. Domen var på sätt och vis överhängande. Nu skulle Messias framträda. Om de inte omvände sig och trodde honom, då skulle domen komma över dem. Ja, vi kan se vad som skedde några årtionden senare, när Jerusalem förstördes och templet revs ner. Det var en dom här i tiden som står som en påminnelse om den dom som kommer den sista dagen. Nu skulle han, som vi alla ska stå inför på domens dag, framträda. Folket trodde att kanske var Johannes Messias. Han talade rakt och klart om deras synd. Han var Guds talesman. Men om det hade varit allt, att han uppenbarade deras synder, då hade de lämnats i förtvivlan. Han hade fått någonting betydligt större. Han hade fått dopet till syndernas förlåtelse. Alla som visste att de hade synder som de behövde förlåtelse för, de var välkomna att låta döpa sig. Johannes var kallad att ge dem syndernas förlåtelse. Det som människor innerst inne längtar efter. Att rent objektivt ha ett gott samvete. Det är vad vi får i dopet. Inför Gud har du och jag inget på våra samveten, hur vi än känner oss. Kristus, som nu skulle framträda, har sonat alla synder. Och därför finns förlåtelse för alla. Och det skänks dig och mig i dopet. Vi har en stor överste präst över Guds hus. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet. Med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badad i rent vatten. Om det kan vara svårt för människor att erkänna sig som syndare, så är det ändå någonting vi innerst inne vet att vi är. Också sedan vi kommit till tro och blivit Guds barn, så kan samvetet plåga och oroa oss. Därför har Gud gett oss förlåtelsen i så konkret form. Är du döpt? Ja, då kan samvetet säga vad du vill. Förlåtelsen är ändå din. Alla synder som våra samveten påminner oss om har Kristus burit och tagit hand om. Den förvissningen får vi ha. Ja, det ska vi lita på. För Gud själv säger det. Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Han gjorde det för att helga den. Sedan har han renat den med vattnets bad i kraft av ordet. Och föra fram församlingen inför sig i härlighet. Utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. Ja, vi märker av fläckarna och skrynklorna. Men för Kristi skull har vi genom dopet löfte om att Gud har renat oss. I Guds ögon är vi heliga och fläckfria. Kristi rättfärdighet är vår. Vad ska vi då göra? Ja, nu ska vi leva våra kristna liv i denna visshet. När vi vet att Gud har älskat oss och att han är med oss, ja, då vill vi också göra gott. Johannes får frågan från olika grupper vad de ska göra. Hur ska det nya livet uttrycka sig? Nu när de tagit emot förlåtelsen, vad skulle de göra? Det var inga konstiga saker. Den som hade skulle dela med sig till den som inte hade. Och det gäller särskilt ju närmare relation man har. Vi har främst skyldighet mot vår familj, som vi läser om, att ta hand om sina närmaste och särskilt sin egen familj. Och vi har också vår troende familj, där vi hjälper och stöttar varandra när det finns behov. Det gör vi när vi hjälper våra syskon i tron som drabbas av kriget. Och det gör vi också lokalt, på många sätt, som kanske inte syns utåt. Tullendrivarna och soldaterna frågade också dem vad de skulle göra. Och vi lägger märke till att Johannes säger inte att de ska söka en ny sysselsättning. Att stå i statens tjänst, det kanske inte uppfattades, särskilt i den här tiden, som särskilt helgat. Men det var en tjänst god som någon. Det Johannes säger, att de ska vara ärliga när de utför sina arbeten och inte utnyttja sin position. Istället ska de nöja sig med sin lön. Också detta kan vara ett uttryck för tron. Vi påminns om Guds löfte i Hebreerbrevet. Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud själv har sagt, jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Ja, så får vi leva våra kristna liv. Vissa om att Gud har tagit oss till sig. Vi får leva i denna visshet, eftersom Gud i historien för 2000 år sedan utplånade alla våra synder. I kejsar Tiberius 15 regeringsår, när Pontius Pilatus var ståthållare i Judeen, Herodes landsförste i Galileen och så vidare. Då kom Guds ord till Johannes i öknen. Han som beredde vägen för Herren själv. Den Herre som också kallas Guds lamm som tar bort världens synd. Vi får leva i denna visshet, rena och heliga inför Gud, eftersom vi har fått löfte om det i dopet. Amen.